Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus. Regler och villkor gäller.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik.
God morgon på er, varmt välkomna till det 120:e avsnittet av Fotbollsmorgon. Vi springer på i rask takt, det är fredagen den 27 januari. Och med mig i studion har jag komikern Robin Berglund och Stocksunds IFs chefstränare Fabian Ahlstrand. Varmt välkomna hit.
Tackar. Jag tror du skulle säga komiker först för mig.
Ja, det är det ju till viss del faktiskt. Du är ju... bara att du inte... medveten om att du är rolig. Det är ju Robin.
Jag är medveten om att Fabian är rolig.
Ja, det är också.
Det vore kul om vi bytte jobben då.
Ja.
Ja, alltså Fabian Ahlstrand på... varför slänger man alltid upp Norra Brunn? Ja, men, det finns ju andra platser att vara ståuppkomiker på också. Men
längre
så sträcker sig inte min kunskap. Du hade gjort det väldigt bra där.
Mm. Ja, eller källaren på Big Ben. På Söder.
Ja.
Då har du varit där.
Mm.
Där ska bli mitt första gig.
Ja, vad hade du inlett med för skämt? Nu blir det press på det här.
Kusten är klar. Skämt.
Ja, det är riktigt stark.
Ja, den är bra. Du körde ett ståuppgig i veckan, va?
Ja, visst. Men jag håller igång.
Ja, du håller igång. Mm. Du kör varje vecka, eller?
Ja, ja. Absolut. Mm. Ja. Så det är svinkigt. Men jag tror ju på riktigt att om Fabbe har en bra dag, då kör de i ytterspår... väldigt, väldigt fort.
Mm. Mm. Men en svag dag, då är det bara kliva av.
Tror jag. Ja, jag fortsätter från Big Ben och Norra Brunn.
Det är väl lite som om man tar en fotbolls jämförelse så är det lite, känns det lite som att det är viktigt att få in första passen. Mm. Alltså första skämten.
Ja,
kommer man in i det snett, då kan det bli en jobbig...
Få med sig garvet. För det antar jag att ni tänker på att man, första skämtet är ju viktigt att få med sig vad man har för publik också. Det kan ju också vara... De kan ju vara olika också.
Verkligen, verkligen. Mm. Att man, om du fortsätter i liknande sätt, om du börjar med att skalla domaren. Mm. Det är ju synd att få den starten så. Ja. Då blir det inte mycket mer sen.
Nej, då får man verkligen kliva av.
Ja.
Ja, bra studio som ni märker. Och vi kommer ju även såklart att ringa upp en del gäster. Och det är inte vilka som helst.
Nej.
7:30. Mm. Magnus Hedman. Äntligen.
Ja.
Äntligen ska vi få prata med Magnus om kärlekslivet, om karriären som agent och om hans ögonoperation som han ska utföra lite senare idag.
Oj.
Ja visst, den ska han få berätta om när vi ringer upp honom 7:30.
Men ringer vi honom på sjuksängen?
Nej, det gör vi inte. Nej. Utan han ska först då ställa upp här i Fotbollsmorgon.
Mm.
Och sen så åker han och utför den här operationen.
Mm.
Får vi se vilken typ av operation det är då.
Hoppas det går bra.
Ja, verkligen.
Ja. Kan du bara inte nämna vad som hände 5 minuter innan vi klickar på räck? Jag väntar ändå lite på att du ska...
Din bullseye här?
Ja,
just det.
Jag satt en bullseye.
Vi har ju börjat köra här nu, dartförberedelserna. Vi ska ju möta Axén och gubbarna från Dartbodden här i mars-april någon gång. Vi måste ju få förbereda oss. Och, ja, Fabbe var ju väldigt stolt. Ja. Men vi måste få ligga i hårdträning här i försäsong. Sen så kanske vi får träna lite i livesändning när vi ringer upp Axén. Men du satte en bullseye. Jag blir dock inte så imponerad av din stil, för du bara kastade hej vilt och så råkar den hamna i mitten. Jag hamnade väldigt mycket, nu ser man inte, det blir dåligt tv här, man ser inte darttavlan, men jag hamnade ju väldigt ofta på ettan för att jag jagade ju 20, det är det man ska göra 3 gånger 20, så jag hamnade väldigt mycket på ettan så det gick ju inte så bra för mig, men jag vet ju att när jag börjar få in min högertass då kommer det bara smälla och då kommer vi plocka ner Axén, honom ska vi montera ner ganska enkelt, och sen så ger vi oss på de andra där i dartpodden vilka det är, men Petter Ros som har varit här och levererat tavlan, han är säkert vass också, men honom tar vi framåt sommaren.
Jag tycker du förtjänar mer än axelryckning i alla fall.
Jag var inte jätteimponerad, men kul för dig att du blev glad.
Jag tycker vi ska, när vi nu tränar nu ett kvartal, då siktar vi på 20.
Ja, nej, men alltså verkligen så. Vi kan inte bara kasta hejvilt och hoppas att den hamnar i mitten, utan vi måste ju ha ett mål. Ja. Den här tårtbiten ska vi träffa.
Ja.
Och det är 20. Och sen 8-0, då kommer Walter Skarsgård hit.
Otroligt alltså. Ja, det är faktiskt...
Det är jäkligt kul. Och han har ju... Vi gillar ju alla typer av gäster, men han är ju het för att han är... är med i Beck nu och även andra filmer. Mm. Men framförallt då att han är het inom fotboll. Alltså han kan väldigt mycket fotboll. Bajare.
Bajare.
Mm. Blir det lite snack om Hammarby och vad som händer i klubben. Ja. Får se om man ska åka ner till Spanien och kolla på stängda träningar.
Just det, var sjukt det va?
Ja, verkligen.
Vad håller de på med?
Ja, det är inte min sak. Du, innan vi drar lite headlines då, så måste vi väl få en liten rapport från träningsveckan med Stocksund.
Ja.
Jag noterade att ni hade en liten äldre herre i laget här på en bild. Och du meddelade att ni har 63-åring på centrala mittfältet i år.
Nej, men han är med, Nisse.
Ja.
Och kör.
Bra man!
Ja, perfekt. Men 63 år?
Ja, då är man bra tränad.
Ja, det var. Då har man tränat mycket.
Faktiskt flest träningstimmar i laget.
Ja, verkligen.
Det var hans första träning. Och
var med i winning team. Ja. För du skickar ju den här bilden och man kan ju följa er på Instagram. Och du skickar den till Robin och du skickar den till mig, och då noterade vi då att
ja, du la upp det, ja. Mm. Det var schysst.
Mm.
Men kanske inte din caption. Det var lite ironi.
Ah, nej, jag konstaterar.
Ja,
ni vann där.
Ni vann där.
Ja, men det var en ny vinnarbild igår.
Mm. Hur många pass kör ni?
2 i veckan.
Ja.
Och sen har jag ett annat lag som också kör. Så.
Härligt. Ja, var har vi Nisse?
Ja, ni står där med blåa strumpor.
Han är ganska kort, men var ju som sagt på det vinnande laget. Så att det, han blev viktig i år. Mm. Men förlust i första träningsmatchen. Och där var du arg på mig, för du ville rätta mig.
Ja, det var ju inte träningsmatch. Vi spelade en futsalcup.
Ja.
Och jag var med och spela.
Ja, men ska det vara negativt?
Futsalcup är väl mer?
Ja, nah, men det var ju torsk 1-8 och du spelade. Du rättade mig då. Så där kan du inte säga, för jag var ju med. Men, ska inte det höja kvaliteten? 0-12 om du...
Jag kan vända emot det.
Ja. Men det var ingen bra start.
Ja, men det var ju, nej, men start och start. Jag skulle inte säga att det var liksom en start på tränargärningen.
Nej.
Känns det, hade ni vunnit den matchen hade vi fått höra det.
Alltså vi tog i ledningen.
Kommer det bli vad det blev för Lars Tommy med Vigo? 0-4 nere i Vigo. Det blir Fabes 1-8 bort, ute på Lidingö. För det var det ju där det spelades.
Ja, Härsbyhallens. Alltså så, svinhalt golv.
I mina gamla kvarter.
Ja, men där du gick knappt springa där inne. Så ja, det påverkade en del. Men vi tog ledningen.
Ja, hur
ja. Sen rasade
det.
Ja.
Och nu är du ute efter, och nu är du ute och jagar en ny målvakt.
Nej, vi har bara det här målet. Så vi behöver en till.
Ja.
Och det kan vara, igår fick jag stå till exempel.
Ja, nej, det är ju inget kul att stå i mål. Nej. Om man inte är målvakt. Jag minns det där när man höll på och härjade i de där divisionerna. Att det var ju så viktigt att få dit 2 målvakter på träningen.
Ja.
För att även om man tvingar någon att stå i mål så blir det ju inte jämnt heller. Har ett såld där bak som bara släpper in, då blir det inga bra träningar. Hörrni, vi fortsätter att slå ett slag för Dobb TV. Lös prenumeration där. Finns väldigt mycket att titta på just nu. Mm. 08 fotboll har ju rivstartat säsongen. Dels ett ordinarie avsnitt här i onsdags. Där man kunde få det senaste såklart från 08-klubbarna.
Mm, Hjelmberg var med också.
Hjelmberg var med och berättade lite om Berisha och den här, de här stängda träningarna nere i Marbella. Är de väl?
Ja. Mm. Jävligt också, om man bara kort, att de är där i 3 veckor.
Ja.
Det är märkligt.
Men låter ändå skönt.
Ja, men nej.
Inte? Nej, det, sen ska vi komma ihåg att de spelarna har ju familjer och det är lite bökigt sådär.
Verkligen.
Ja. Men de väljer ändå att ska spela 5 matcher, va?
Ja.
Mot MLS-motstånd och annat. Det är spännande att följa.
Men det är väl inte standard att man drar 3 veckor?
Nej, absolut inte. Jag har aldrig hört det tidigare.
Nej.
10 max tycker jag.
Ja.
Rikt.
Ja, hoppas de hinner hem innan kuppen då.
Jävlar, det var VO.
Den var VO första fighten. Nej, men det är ju lite så att ställa om och till kylan och annat. Men nu kommer de väl spela inomhusmatch på Tele 2. Men det är klart att konstgräset. Och det är också, tänker jag, att Hammarby kanske känner sig så trygga i plasten. Men de har ju väldigt många nya spelare. Eller de kommer få i alla fall. Att de laddar upp på gräs också. Mm. Eller hur? Det är lite speciellt.
Mm.
Men där kan man också se en intervju tillsammans Axel, du och Oliver Berg.
Mm, han var här igår.
Ja,
väldigt sympatisk.
Djurgårdens nya anfallare.
Mm, en väldigt stor fotbollsnörd.
Ja, han blir tränare va, efter karriären.
Ja, det verkar ju som det.
Mm. Får börja som ass hos dig.
Ja, den hårda skolan.
Men fan, det ska jag höra någon som kan det där prata om. För alltid folk som är lika dumma som jag, de tänker ju alltid att det är centrala mittfältare och som kan lugna ner spelet som blir tränare. De blir alltid katastrof.
Ja.
Alltså det, men du har ju det.
Min spaning är ju det, men jag går ju bara på att Pep och Arteta och Klopp var ju också det, va? Eller var mittback?
Ingen aning.
Nej.
Xavi
också. Men Xavi går inte så bra.
Nej. Skämtar du?
Men bara
går ju som tåget.
Jag tror att det är igång nu, ja. Men han
har spelat i världens bästa liga och leder.
Ja, men vänta nu. Hur har han fått det jobbet då, tror du? Va? Det är inte så att han jobbat sig fram.
Nej, men han har gjort resultat.
Ja, jag vill se honom på... Nej, det gjorde han inte. Nej. Nu har du fått fart på det. Men jag håller inte Xavi som en av världens bästa tränare ännu. Nej. Det kan bli det längre fram då.
Nej, men man är väl en av världens bästa tränare om man tränar ett av världens bästa lag, kan man också säga. Men, oh, ja, du får säga vad du vill.
Ja. Men vad var vi? Oliver Berg, om han blir en bra tränare. Mm. Nej, men det har väl position. Det kanske är ointressant. Det är väl just det här analytiska som är av intresse. Mm. Lasse Lagerbäck trodde ju alltid på Fredrik Ljungberg. Han har ju sagt i efterhand att han hade väldigt mycket kloka tankar.
Bjerret var väl också någon som... Eller han kanske mer så skulle vara någon förbundsroll eller något. Men han var ju en ledare liksom, som alla trodde på. Det blev ju ingenting.
Nej. Sen har man ju hört så här med Henrik Larsson att det var många som tyckte att han hade svårt att anpassa sig. För att han började ju i svensk fotboll, Falkenberg. Och gjorde det bra i Falkenberg, tog med dem upp. Och sen var ju lite mindre lyckad i Helsingborg då. Men att han lite ställde samma krav på spelarna i Falkenberg som han gjorde i Barcelona. Att han nästan var besviken på sin spelartrupp, att de inte höll måttet. Ja. Och ja, det är lite...
Men Henrik Rydström är ju mittfältare.
Just det.
Det är inte att vara mittfältare och sen bli tränare. Men man borde ha... Vad ska jag leta efter när jag ska se på en spelare att den kommer bli tränare? Det borde inte vara position. Det är ju jättekonstigt.
Nej.
Ja, det jag håller med.
Vi får se då vad som händer med Oliver Berg. Men ta del av honom och mycket annat då borta hos dobb.tv. Går ju att lösa prenumeration månadsvis. Eller så köper man ett årskort. Så kan man se allt det kommande året. Kanske att jag gör comeback här också i Norrlåt fotboll. Vi får se. Komma in och fäktas tillsammans med dig. Ja. Och det är kul.
Verkligen.
För jag fråga, jag såg på Norrlåt fotboll. Då hade de diskussioner om du nämnde Hammarbys träningar och sånt där. Och de har ju rätt. De som har mycket bättre insyn och som kan fotboll mycket mer än vad jag kan. Men det var så konstigt. Jag var inte med på att de sa så här, det här är de mest ointressanta träningarna på pappret ändå. De första träningarna och det är så långt till match. Fan, hade jag varit en trupp där typ 7 personer inte känner varandra och inte vet namnet på varandra. Jag fattar att man vill gömma dem på ett sätt. Så här. Man är tjock efter julen och man ska lära känna övningar och sånt. Ja. Den vill man ju ha tält över. Ja. Sen när allsvenskan har börjat och alla kan övningarna utan till, då kan ni väl komma och kolla. Jag vet inte, det var det jag tänkte i alla fall.
Ja, problematiken här är väl att man inte har meddelat någon om att det ska vara stängt. Och det är ju väldigt många Hammarby-supportrar som har liksom sett fram emot det här. Det är ju en tradition att åka ner Bayernjumpar som sitter i 08 fotboll. Mm. Han åker ju ner varje år och är väldigt taggad. Ja. Och han var ju upprörd. Han brukar vara upprörd. Ja. Men nu är han extra upprörd. Mm. Och sen då ska Månsson som är på plats och ska bevaka. Mm. Jag köper väl att man kan stänga någon träning här och där då, när det ska slipas på vissa detaljer. Mm. Och kanske att man kan ta namnlekarna på hotellet. det går ju. Det finns ju tid där också. Där det kan vara stängt.
Det är sant.
Ja. Vilken namnlek är bäst?
Och Robin och Fabbe, han är där. Jag kör med mina barn hemma.
Du kan inte vara någonstans.
Nej, men de kör ju den på skolan. Nej, de har ju precis lärt sig mitt i och för sig. Det ska jag säga. De har inte haft en koll på.
Kul, Oskar Månsson blir så sitter de där till hela gänget. Ja.
Mysigt. Oskar får vara med under namnsången.
Jag vill ju vara med för fan. Jag har ju presslägg och allting. Jag heter Oskar.
Och Jompa är där.
Och Jompa är arg.
Och Jompa är där. För domaren är kass.
Fan, det blir ramsa.
Det där ska de ju sjunga på Tele2. Alltså. Det har varit helt underbar. Och de växeldrar också. Ja, eller hur? Ja, otroligt.
Och avsluta med att spelarna sjunger med också.
Ja, det hade verkligen varit något. Men ja, vi får hoppas att de öppnar upp där nere i Spanien. Så att det är ju deppigt att åka ner, så får du inte se
det. Ja, det är faktiskt ovärdigt.
Smack, även om man kan ha kul på annat sätt också, såklart. Hörrni, On This Day är ju ett segment som ni kör på fredagar. Förra veckan gjorde vi ett litet uppehåll. Kände jag mig sorgsen över. Men nu är vi tillbaka. Och det är ju det här segmentet där vi letar i historieböckerna för att hitta ett historiskt ögonblick just detta datum. Och den här gången behövde vi inte slå särskilt långt tillbaka i våra historieböcker, utan det räckte med faktiskt att gå ett år tillbaka bara.
Okej.
Ja, för det är nämligen som så att den 27 januari 2022, då deklarerade Fotbollsmorgons stora favorit Magnus Hedman att han blir fotbollsagent.
Just det.
Tog steget över från föreläsare, entreprenör,
författare.
Mm. Han har ju många strängar på sin lyra.
Det är det verkligen.
Ja. Och numera då är fotbollsagent. Mm. Och det här ska vi ju fira, ja. Tänker jag, genom att ringa upp Magnus och prata om dels det, men såklart mycket annat. Mm. Vi är ju nyfikna på honom. Han är i alla fall i agentbranschen. Vi ska höra lite om hur det är. Han är ju agent åt sin son, Tristan, som är i Monza, va? Tror jag att han är. Ja, nu är det svagt. Men vi får ju höra med Magnus. Det är därför vi ska ringa upp honom. Vi säger god morgon och varmt välkommen till Fotbollsmorgon, Magnus Hedman.
God morgon och tack så mycket.
Hur är läget? Är du nervös? För jag har förstått att du ska iväg här senare under dagen och genomföra en ögonoperation.
Mm. Nu vet ni varför jag släppte in mål. Jag såg det.
Ja, fan också. Vi hade kanske gått vidare där mot Senegal. Ja. Om du bara hade genomfört det tidigare.
Ja. Ja. Nej, men det är dags nu. Jag ska göra byta linser i ögonen sen lite senare idag i Göteborg. Så att, ja, det ser jag fram emot. Jag är inte nervös än, men jag lär säkert bli när jag kommer dit.
Men du har gjort den här operationen tidigare då, eller?
Nej.
Okej. Nej. Spännande. Kommer du slippa glasögon då, eller?
Linserna. Ja, inga linser och inga glasögon. De byter ut hela linsen i ögat liksom, och stoppar in nya. Så att, det är coolt.
Men du, det är inte därför vi ringer dig. Utan vi har ju en hel del funderingar och frågor såklart. Och anledningen till att vi ringer upp dig just den här dagen är ju för att för ett år sedan då, så gick du ut med nyheten om att du är fotbollsagent numera. Och därför så vill vi såklart, den första frågan blir ju, hur har det här första året som agent varit?
Väldigt spännande. Det har varit rätt överraskande på en del plan, måste jag säga. Jag gick ju in det här året, egentligen första två åren, och vill liksom vara ödmjuk och se och lära. Även om jag har väldigt mycket kontakter runt om i fotbollsvärlden och sådär, så vill jag ändå se hur den här världen funkar och se vad jag kan göra för spelare. Det jag har lärt mig är att jag vill inte ha för många spelare, för att varje spelare kräver sin uppmärksamhet och tid. Och att det är en rätt mörk värld, alltså, måste jag säga. Det är rätt mörkt. Det är väldigt mycket fulspel. Man får vara på sin vakt hela tiden. Så det är ingen superkul bransch att vara i, tycker jag personligen. Alltså att jobba mot andra agenter och såna här saker. För att det är försök, liksom, det är försök att luras hela tiden, tycker jag.
Ja, vilka åldrar har du nischat in dig på?
Jag har inte nischat in mig på någon ålder, utan jag, i och med att jag jobbar mycket med beteendevetenskap och coaching och sådär, så är det lite som är min nisch, att jag vill också hjälpa spelare. Till exempel som Isak Hien, när han hade problem, så hörde ju hans agent av sig när han var i Djurgården och inte fick en plats där. Och då började vi jobba, och där jobbade jag ju bara mentalt med Isak. Byta perspektiv, lära sig hantera vissa typer av känslor, utmaningar och sånt där. Och det gick ju rätt bra, får man ju säga. Så det är där liksom min stora passion ligger. Så att jag har inte nischat in mig på någon speciell ålder. Jag har några yngre som är 16-17. Jag hjälper några spelare i Division 2. Gustav Engvall, jag har Jörgen Locadia. Så att det är rätt stort spann. Sådär. Mm. Men så länge det är människor så är det spännande, tycker jag.
Men du, det här mörker då? Också. Upplever du som obehagligt att verka i agentbranschen, eller är det bara liksom ett rejält fult spel?
inte obehagligt på så sätt att liksom med rädslor och sånt där, men jag tycker att utifrån vad jag är någonstans i livet just nu och hur jag jobbar och hur jag vill vara med etik och moral och hur jag vill liksom vara mot andra människor, så krävs det att man är jävligt tuff, att man är väldigt rak, att man hela tiden ska ha liksom nästan avtal på varandra, liten knappnål liksom. Och som igår, vi skulle ha ett konferenssamtal med en klubb för Jörgen Lockadias räkning. Och där, jag ljuger inte nu, det var 33 personer i ett Zoom-möte när jag tryckte på länken. Ja, det 33, och det var någon som satt på ett torg med massa bilar och det tutade och, alltså det var kaos alltså. Mm. Så att det är högt och lågt. Men det handlar ju hela tiden om att kunna se sig själv i spegeln. Det är ju det handlar om. Mm. Sen är jag en sån här kille som inte, jag ringer inte en klubb och säljer in en spelare med falska grejer. Har jag en spelare som jag tycker behöver jobba på sin fysik, då säger jag det till klubben. Mm. Så att jag försöker hålla ärligheten. Och jag kommer inte bli den största agenten. Det är jag inte ute efter att bli heller. Men mitt stall av spelare ska vara liksom, lite mindre. Och där jag kan lägga den tiden då på det mentala. En annan grej jag har upptäckt också är att sportcheferna är extremt pressade. Speciellt i Sverige skulle jag säga. Mm. När man ringer eller textar med sportchefer så är det första de säger när jag frågar hur läget är. Ja, ah, det är så jävla mycket att göra. Går du ner lite i klubbar, typ i Superettan, Division 1, då kan man förstå det. För där kanske de sitter på flera stolar. Men även i Allsvenskan, jag tycker att de flesta sportcheferna är det första de säger att det är jävligt mycket att göra. Och när du säger en sån sak till dig själv, då stressar du upp dig själv också.
Ja, och jag kan, ja, där kanske du också kan gå in och coacha. Är det för att de är ensamma i sin roll? Jag tänker, det borde ju vara rätt stressande i större klubbar också. Men då är de väl fler som stöttar upp. Det finns ju så många olika tekniska direktörer. Men min känsla är att jag upplever som att de får göra väldigt mycket jobb. Det är inte bara att lyfta luren, att köpa och sälja spelare. Utan det är väldigt mycket administrativt arbete också. Och se till att verksamheten rullar.
Mm, absolut, och jag kan tänka mig, med tanke på hur agentvärlden ser ut och antalet agenter som huserar just nu, så att de säger att de har mycket att göra, det är nog inte så konstigt om du har 400 meddelanden på WhatsApp. WhatsApp är ju den liksom plattformen som de flesta verkar på, och det måste jag säga att jag kan förstå dem. Det är liksom högt och lågt, och sen får de göra andra grejer, absolut. Men det är i alla fall en sak som jag har upptäckt. Så att det är väl ingen värld så där som jag kan säga liksom har lyft mig. Det känns skönt och kul att få hjälpa till, men den är mörk alltså.
Ja, fan, jag upplever ju så, nu är inte jag, inget pekar på att det kommer bli agent av mig, men jag upplever ju samma sak, att det är mörkt och det är fulspel och skit. Varför ger man sig in i den branschen om man upplever det? Alltså,
ja, men kanske för att jag, eller inte kanske, för att, därför att jag har en inställning att vilja förändra. Att visa att det faktiskt går att vara etisk, moralisk, affärsmannamässig även i den här branschen. Det har jag ju visat. Jag har gjort en del affärer på högre nivå. Men genom att vara mig själv så att säga. Mm. Men jag kommer ihåg när vi förhandlade för Jörgen Lockadia med Persepolis i Iran, så lämnade ju sportchefen för Persepolis bordet fyra gånger och sa att det var omöjligt. Så sista gången frågade jag honom, are you coming back? För att, alltså olika förhandlingstekniker, det är rätt spännande. Alltså. Men så att man får ju uppleva otroligt mycket grejer. Men jag vet inte om det är... och det är just därför jag säger också att jag inte liksom har som mål att bli någon form av agent som har 100 klienter och ska vara den största sådär, utan jag gör mitt, tänker jag.
Min bild av det hela, det är väl också som Robin, att man har en ganska mörk bild av att, att det är, som du beskriver också, mycket fulspel. Men, och då är ju många som säger, men agentvärlden, liksom, varför finns den ens? Men det känns ändå som att det är en viktig roll. Men att det är att man får upp en bild av att det är många agenter som är bara ute efter att tjäna pengar. Mm. För det är ju väldigt mycket pengar att hämta i den här branschen. Men att man istället då borde ha den inriktningen som du verkar ha, att vara mer human och hjälpa de här spelarna på vägen. För det är ju unga killar som har alla möjligheter att kunna få en fantastisk karriär och på den också det spåret tjäna mycket pengar. Och det verkar som att det där är din tydliga inriktning då, att du ska ge dem en skjuts.
Ja, alltså det är väldigt svårt. Det är väldigt svårt att förhandla för dig själv. Mm. Det är så mycket enklare att ha någon som för din talan i förhandlingar och såna här saker. Men en agents uppgift är ju också att vara rådgivande. Det är också att kunna liksom vara stöttande när en spelare har det jävligt tufft och kanske sitter på bänken eller och så vidare. Då räcker det inte som agent att bara säga, men kom igen, du tjänar massa pengar, håll käften och kör. Utan då, där handlar det om att kunna vara liksom, ja, men som en, nästan som en mentor. Det är där jag tycker agenten kommer in och verkligen ska göra sitt jobb. Sen, som du säger, du nämner en grej som är väldigt viktig där, att det är så otroligt många människor i agentvärlden som är ute efter att tjäna så mycket pengar som möjligt. Och när du har det som fokus, så säger du att du ställs då inför ett faktum. Vi säger att min spelare X har två klubbar som vill ha honom. Lönen är mycket högre i den ena klubben, men det är inte säkert att han kommer få spela där, vilket kommer påverka hans karriär. 9,9 agenter av 10 kommer ju välja den klubben, för hans agentarvode är högre.
Mm.
Men tittar du på spelarens karriär, om du har spelaren i fokus, så kanske du väljer den klubben där han inte tjänar lika mycket pengar nu, för att han kommer att tjäna de stora pengarna om han spelar här och gör det bra, och här har han mycket större chans att få visa upp sig. Så att det är såna här klassiska frågor, och har du då pengar där, att då är det en som blir lidande, och det är spelaren. Så att, och det är trist, jag ser det löpande. Vi ser också agenter som ger sina spelare i Allsvenskan tips och råd om att göra sig omöjliga på träning och inte vilja vara med och hålla på träningsvägra och så vidare. Det skulle jag aldrig säga till någon av mina spelare, för har du ett avtal, då hedrar du det liksom. Så att, ja.
Men du, är parallellt universum, eller upplever du att du maxade din karriär, eller om du hade haft bättre agenter och rådgivare, var hade din egen spelarkarriär tagit dig då, tror du?
Alltså, det fanns ett tillfälle när jag var som bäst i Coventry, när Arsenal tittade väldigt mycket på mig när Simon var på väg att lämna. Man United tittade jättemycket på mig när Schmeichel var på väg att lämna. Och det gick väldigt bra för mig under den tiden. Arsene Wenger var jättetydlig. Jag vill inte att någonting kommer ut om det här. Och det tog 2 dagar så var det ute. Det var ju min agent som släppte. Så där var ju ett sånt där klassiskt grej. Hade jag haft någon som hade kunnat vara lite coolare, så hade jag kanske fått en annan möjlighet. För Wenger blev ju sur där och sa, vad fan, kan inte ens hålla den här grejen? Hur intresserad är ni då? Liksom. Så jag tror, jag hade bra agenter, men de var inte så offensiva som agenterna är idag. Så jag tror nog att jag hade hamnat kanske i lite bättre klubbar. Celtic är inte så dålig klubb, men jag tror att jag hade kunnat hamnat i fler bättre klubbar om jag hade haft en lite mer offensiv agent faktiskt. Mm. Det ska jag säga.
Ja, det blev ju ganska bra ändå, får man säga. En väldigt fin karriär, ja, du har bakom dig. Du, klockan går snabbt här. Väldigt intressant att höra dina tankar kring agentyrket. Men vi måste ju givetvis avsluta med ditt kärleksliv här, Magnus. För det har ju varit en del rubriker det senaste året. Och vi har ju pratat om den här fantastiska tatueringen som det blev en artikel om i Expressen, var det väl. Först och främst, först och främst vill vi ju se den på Karin.
Det får ni göra.
Ja.
Nu ska vi se så att den blir, ja, men ni ser väl hur.
Där har vi den. Den är ju otroligt fin. Ja.
Visst är vacker.
Ja, det får man verkligen säga.
Väldigt fin.
Och den är gjord av en AIK-are, så att.
Ja, ja, men då så. Det förklarar ju ett och annat. Vi är ju alla AIK-are här i studion. Och ni, har ni flyttat ihop nu? Är ni sambos?
Nej, vi har inte kommit dit än.
Nej.
Men det har inte med kärlek att göra, utan det har med praktiska saker att göra. Mm. Så att, livet rullar på.
Ja, vad härligt att höra. Och det är inte bara agentyrket, va? Utan det är ju föreläsningar och du är författare också. Det händer mycket kring Magnus Hedman.
Ja, jag kan säga, alltså, det jag gör mest på daglig basis är ju coaching, alltså mental coaching, personlig coaching, både i grupp och individuellt. Så att, och den delen hör ju såklart till managementbolaget också. Så att, ja, nej, men jag har att göra, men ändå bra balans liksom i livet, tycker jag.
Ja, snyggt. Du, Magnus, jättekul att ha dig med. Det vore väldigt kul om du vill gästa studion någon gång också.
Jag har en fråga.
Ja?
Mm. Mourinho fyllde 60 igår.
Just
det, är ett grattis sms.
Ja, kul att du säger det, för han textade mig alltså för några minuter sedan att vi ska prata idag.
Oj!
Ja, så jag ska faktiskt ringa honom om en spelare, så att ja, jag har kontakt med
Mourinho. Det är mäktigt.
Är det Mount som ska till ditt stall?
Nej, eller så är det någon annan jag ska rekommendera. Vi får se. Mm.
Det där samtalet har man velat höra.
Ja, verkligen. Alltså, ja. Mourinho.
Jag spelar in det.
Ja, du får göra det. Och så får du spela upp det när du gästar oss nästa gång.
Det är det minsta vi kan göra.
Ja. Ja, men super Magnus, stort tack för att du ville vara med och lycka till nu med allting och framförallt ögonoperationen.
Yes, tack så mycket. Ha en fin helg.
Ha det bra, trevlig helg. Hej. Då är vi tillbaka med fotbollsmorgon och vi har fått ordentlig förstärkning i studion, för det är ingen mindre än Walter Skarsgård. Varmt välkommen till Fotbollsmorgon.
Tack så mycket.
Hur känns det här att få gästa oss och prata fotboll kommande timme?
Fett kul ju.
Ja.
Ja, det är ju asroligt. Ja. Snacka fotboll gör man väl lite för mycket, känns det som.
Ja, du är
kan
ju
lika gärna göra det här.
Ja, du är ju aktiv på sociala medier när det kommer till fotboll. Jag känner så här, i vissa fall kan det vara som så att är man känd från något annat som du är, skådespelaryrket, så är det många som klistrar på något form av intresse som man gärna vill göra sken av. Men du är ju genuin när det kommer till ditt Bayern-intresse.
Ja, men det får jag väl ändå påstå.
Ja, var kommer det ifrån?
Min storebror, Alex. Ja. Mm. Så jag var medlem i Bayern Fans sen jag föddes. Mm. Sen så var inte jag speciellt sportintresserad när jag var liten. Och det får jag alltid skit för på när jag är ute och svingar på Twitter. Men,
ja, det är ju, precis. Det där är också något jag kan störa mig på. Att man inte får bli intresserad av någonting lite senare i livet.
Nej, för jag har ju alltid varit. Ja. Men som sagt, jag var medlem i Bayern Fans sen jag föddes. Mm. Samma, ja, 2 månader efter jag föddes. Mm. Jag var liksom inte så sportintresserad utan, så det var faktiskt mina bästa kompisar som jag hänger med nu, när vi började gymnasiet, så de var djurgårdare och väldigt inbitna. Och då blev jag så här, men fan, det där kan man inte hålla på med. Så då blev jag ännu mer, då blev jag sportintresserad, men jag var ju så otroligt insatt i Bayern emotionellt att då blev jag knuffad in i det istället.
Och men Alex har ju varit sedan barnsben då, eller?
Ja, precis. Mm. Så han är ju också född och uppvuxen i Stockholm. Mina föräldrar är ju inte från Stockholm på början. Men vi alla barn är ju uppvuxna här. Så, och de är inte så sportintresserade. Så det var ju Alex som liksom, när han var liten, blev jätteintresserad av fotboll och Bayern. Och drog med alla 7 yngre syskon i det liksom.
Ja, underbart. Och han bor ju borta i USA.
Ja, mestadels. Till och från.
Till och från, okej. Okay. Ja. Men det blir en del matcher för honom också. Går ni tillsammans eller?
Ja, alltså när han är hemma så gör vi det. Mm. Jag brukar ju stå i klacken och sånt där. Men när han kommer hem så brukar jag smita iväg och gå med dem istället. Mm. Om möjligheten finns. Mm.
Men du ser allt?
Alla matcher? Ja. Ja. Om jag inte jobbar, men då brukar jag kolla efterhand. Liksom.
Snyggt. Hur upplever du Bayerns försäsong nu då och alla turer kring Hammarby? Jag var inne och läste en tweet från det att du kände lite oro.
Ja, alltså så här, jag tycker sånt där är så jävla svårt. Just för att det är också så mycket grejer. Så jag har ganska bra inblick i varför allting händer i Bayern, men det är så mycket som man inte kan prata om ofta, känns det. Och det är så svårt att säga hur man ska. Jag har försökt att inte uttrycka mig så mycket om den här försäsongen på Twitter av den anledningen. Men,
vilka kontakter har du inom klubben?
Känner några här, så är några där. Ja. Man har ju varit omkring ganska länge nu. Ja. Kan vi säga.
Känner du att Bayern värnar om Skarsgård-relationen? Alltså att Alex är ju tung. Alltså, ja. Det får man ju verkligen säga inom skådespelaryrket. Du håller på att bli tung inom skådespelaryrket. Och det finns några andra Skarsgård som är riktigt tunga inom skådespelaryrket. Och min känsla är att det här är någonting som, jag vet inte om det är så, men Bayern borde värna om.
Det tror inte det är någonting de behöver värna om.
Nej.
Så liksom, allt för Bayern och för mamma brukar vi säga.
Ja.
Det är liksom, det finns ingenting Bayern kan göra som skulle göra att vi skulle.
Nej.
Menar, det förstår väl ni säkert själva som fotbollssupport. Så att det är liksom, alltså, alla i ledningen och inom Bayern kommer och går. Liksom. Mm. Klubben stannar
ju
kvar.
Det är det, ambassadörskap måste ju komma naturligt. Det blir svårt att anställa Birro och säga så här. Jag på,
precis.
Jag på oss.
Var det, vilken klubb är Birro jobbar han för nu?
Det är oklart, va? Men Djurgården är ju på väg in. Han ska skriva om Bosse här. Så nu blir det ju Djurgårdsfokus.
Det är han och Simon Tern som är ute på en egen liten resa.
Ja, exakt. Och
han ihop. Men nu snackar jag om den rollen han har. Var det Mjällby senast då?
Det var det väl. Jag har svårt att hålla koll på alla turer. Han har varit överallt.
Ja. Vi inväntar nästa klubbadress.
Ja, men det var ett fint svar och det köper jag verkligen, att det är inget de behöver göra för att, men ändå så där liksom.
Men det är alltså jag känner inom Bayern och sånt där är ju väldigt väldigt trevliga och liksom skulle såklart vara omhändertagen om det behövdes, men det är inte det är liksom, jag tror inte de känner någon oro att Skarsgård familjen ska hoppa över till ett annat lag.
Nej.
Det är nog de har.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Och andra förhoppningsvis viktigare saker att fokusera på också än fan vi håller på med.
Ja, jag fattar. Men du, vi tar ett exempel där. Berisha, vad känner du kring turna gällande honom?
Jag tycker det är så svårt. Jag har sett så många som bara så, tyckte att han var så dålig. Jag förstår liksom inte den taken. För jag tyckte att även fast han inte gjorde någonting för Bayern förut, jag höll koll på honom. För jag tyckte det var en sån intressant värvning. Så alla matcher så kollade jag på honom liksom utanför spelet också. Jag tyckte att man såg en sån otrolig kvalitet hos honom. Och att han spelade skitbra, bara att han inte riktigt... Det kändes som att han var lite för bra för laget. Alltså, han fick inte de lägena han behövde för att vara så bra som han kunde vara. Så jag hade ganska höga förväntningar för honom inför den här säsongen. Jag var så, okej, men liksom, det var ändå Martins värvning. Liksom. Ja. Och det var så, det måste ju få det funka på något sätt, känns det som. Men sen, alltså, det är ju moderna fotbollen, om man ska säga. Alltså, fan... Kan man gå hur mycket det nu blev plus på ett halvår av en spelare som man ändå inte fick att funka? Det känns ju som en ganska självklar situation. Jag tyckte det kändes som att Bayern alltid hade ett bra läge där, så här, som Jesper gick ut och sa. Att så här, ja, vi säljer bara om vi känner att vi behöver. Liksom, för att de har ju ett 4-årskontrakt och behöver inte ta in pengarna. Så det blev väl kanske lika bra, men man hade ju velat se hur det hade kunnat bli med 4 år i klubben liksom, och ha en sån spelare med den rutinen som att kunna få liksom bygga upp någonting.
Ja. Alltså, det är ju en av de mest bizarra transferhistorierna.
Ja, verkligen.
Att värva som en av de dyraste värvningarna i allsvenskans historia.
Ja.
Sen halvår senare säljs för nästan det dubbla. Liksom. Ja. Alltså, det är så sjukt egentligen, utan att ha gjort ett så här större avtryck.
Och jag kan tänka mig att man i ledningen inte bara är nöjda över det här, utan det skruvar nog lite på sig, för att det blir ju lite sportsligt misslyckande. Samtidigt måste man ju ge en spelare tid också. Ja. Och åter, jag håller med er. Jag som AIK såg ju derbyt när han kliniskt gör 2-2 målet. Alltså, man såg ju kvaliteterna i honom, och skyttekungar i Norden växer ju inte på träd. Alltså,
Nej, det är
dyrt att värva in en etablerad målskytt. Ja. Och det såg man att han hade. Samtidigt då, kanske inte var klockren i Martins spelsystem.
Exakt.
Och det tar ju lite tid för Hjelmberg och Jansson att lära sig vilka spelartyper som Martin vill ha. Men nu blev det ju ändå väldigt bra, alltså ekonomiskt, och att man någonstans kom ur det här på ett väldigt bra sätt ändå.
Ja, men det var det som var lite förvirrande, för jag har kompisar som är involverade på olika ställen och sånt där, och jag förstod liksom, jag kommer att prata om den här värvningen, jag var så här, det verkar som att det var Martin som ville ha in honom från början, och alla var lite så här, liksom, han passar ju inte in i spelsystemet, och det är lite det blev lite förvirring där, känns det. Men som ni säger, det känns som att det blev en, alltså, konstigt på alla sätt. Det var en otroligt lyckad och misslyckad affär på samma gång. Det... Man bara, vad fan händer? Okej, nu ska vi börja om igen då. Men också, fast vi tjänade ju en jävla massa pengar. Kanske var värt det, för att pengar spelar ju också in. Men man kanske ville ha stabiliteten. Det är så här, den som lever får väl se liksom hur det här spelar ut. Om nu när Mikkelsen kommer in, om det lyckas skitbra, kanske det var så, okej, men shit, och alla de nya nyförvärven som ska komma in i spel. Om det blir en bra säsong kommer man nog se tillbaka på det här som, fan, vilken jävla dunderaffär. Men skiter det sig nu och man känner att laget inte är ihopspelat, då kanske man kommer kolla tillbaka och vara så här, fast vänta nu. Nu blir det så, på grund av det känns som att hur det än går i år, så kommer folk börja peka mot den här affären.
Ja.
Men det är ju bisarrt, alltså Bayerns spelomsättning senaste, vi tittade ju på det, att sista omgången 2021 så är det 2 spelare kvar från den matchtruppen, alltså bänken inkluderad. Det var Dovin och Fenger. Att ändå Det är bisarrt.
Ja, det är det, ja, verkligen.
Det är helt galet.
Samtidigt som man ändå har presterat, även om det inte har blivit något guld.
Ja, absolut. Så liksom, det var ändå en ganska bra säsong för
topprestationer.
Det kändes ju inte som så, men när man kollar tillbaka får man ändå vara nöjd. Liksom.
Ja, ja. Och jag tror att och sen är det också lite tråkigt med det här i den moderna fotbollen, att det handlar så väldigt mycket om business och ja, framförallt att man ska lyfta upp unga eller värva in unga. Men det tråkiga med det också, det är ju så man bygger en ekonomi på sikt, men det tråkiga är ju att man får ju aldrig ha spelarna i sin klubb särskilt länge. Nej. Alltså så fort de blir bra. Jag menar, bara tar exempel med Ajari här nu, som vi äntligen börjar tycka om här nu efter tyckte om har gjort länge, men börjat se prestera ut på plan, att så här, shit, nu kan han bli en allsvensk toppspelare. Nej, då ska han ju försvinna.
Och Svedberg därför, för oss förra året.
Nej, men precis, Svedberg för er. Ja. Därför är det så här, när man värvar in lite äldre spelare, som Nimi Rasmus Schüller eller Berisha i det fallet, då finns det ju faktiskt möjlighet att bygga en liten legend på äldre dagar.
Verkligen. Och så känner man lite med Gustav Ludvigsson också.
Ja.
Och liksom, jag känner honom, lärde jag känna ganska väl under hans tid här. Och liksom,
han blev ju väldigt mycket Bayern.
Väldigt, väldigt mycket. Och tackade nej till en otrolig deal ute i Sydkorea. Nu blev vi ju dit ändå till slut. Men det var liksom, det är också en hel situation i allt det där. Men det var ju liksom, både han och Besara samtidigt, som Jas försökte kriga sig bort, så valde de Bayern före pengarna. Liksom. Och det var liksom, för Besara hade ju också lägen, alltså, kan man säga, kom saker utifrån erbjudanden. Men det är så mycket mer komplicerat än vad man tänker. Alltså, det är också det, och det är det just som jag sa innan, att jag vet lite mer av spelet bakom kulisserna än vad kanske alla andra gör. Och då är det så frustrerande ibland att se hur folk håller på och bara, det var en bra försäljning eller värvning av den här landningen eller dålig av den här landningen. Man bara, fast sitter man där och bara, okay, men det är ju inte så enkelt. Ja. Men samtidigt så vet jag ju bara de sakerna för att jag inte kommer säga dem. Jag får höra i förtroende.
Ja, det är klart.
Och men,
det
ska man... jag tyckte Hammarby gjorde ett bra uttalande om hela den situationen med alla spelare som försvann. Lite luddigt, avsiktligt, men de gick ut och pratade om att så här, det är flera parametrar som spelar in i varför man gör saker. Mm. Och det enda jag kan säga är att jag tycker att, alltså utifrån situationen, tycker jag Hammarby agerade rätt som gjorde som de gjorde.
Hur tycker du gällande deras agerande nere på träningslägret då? För det har ju blivit rubriker nu också då, att de stänger träningar, och det är ju väldigt många supportrar som är på plats och fler som ska
där. Verkligen. Och det blir så dumt det där. Alltså, så här, jag tror att det inte hade varit ett problem om de hade kommunicerat det i tid.
Ah, exakt. Liksom.
Hade det varit så att så här, nu vill de ha träningsläger, nu är inte jag där så jag kan inte uttala mig om det får väl de som åker ner och prata om. Men min känsla i alla fall, hade de sagt så här, när de säger okej, det här är datumen och det här är platsen, men flyg inte ner hit för att kolla på träningar för att vi kommer stänga dem.
Ja.
Då hade folk kanske kunnat säga okej, ja, tyckte det var konstigt, men ja, men precis, nu blir det ju så. Alltså, men om de hade sagt det i god tid hade folk kanske inte bokat biljetter, då kanske det hade blivit en mindre reaktion, just för att då kanske de kan liksom, ja, men då kan man kanske försöka se vad anledningen kan vara. Så okej, men om någon sportslig förklaring kanske det finns, för det är ju Martins beslut som det verkar, enligt Fotboll Stockholm i alla fall. Och då hade man kanske haft lite mer förstående för, även om det hade gått emot vad folk tycker, bara, och det hade nog blivit reaktioner, men de hade varit mindre. Nu är det liksom, nu som ni säger, nu har folk bokat boende och sparat upp pengar och är redo att åka, och så bara, nej förresten, men kul att vi kan ses på andra sidan grinden typ. Alltså då blir det lite slarvigt hanterat.
Ja, samtidigt kan jag tycka så här, de där bajarna som är, eller som åker ner, det är inte så att de står med scoutingblocket liksom. Står de ens vänta mot planen? Alltså det
är...
Ta in dem, de förstår ingenting ändå. Se inte handen fram, inga spioner där. Det är mål som då, men då får man väl släppa ut honom då. Han kan ju rapportera. Nej, jag håller med, hade de bara kommunicerat i tid, då kan man ju göra så här, vi kommer hålla det stängt första 15 dagarna och sen öppnar vi upp sista veckan, välkomna ner och
precis. Sådär. Och det är väl det som verkar vara lite en grej, att det verkar finnas en liten krock mellan, det här verkar ju vara Martis grej och krock med Bayerns kultur och hur ledningen bestyrer och hur Marti vill ha det själv, och jag tror att de måste bara hitta ett mellanläge där alla kan komma någorlunda överens. Alla kommer inte vara nöjda hela tiden, men liksom, man får nog bara försöka ha lite framförhållning och tänka om lite.
Vad tycker du om Chifuentes i övrigt då?
Han verkar fantastiskt bra. Alltså det är som, även om, som har sagt, man får jag ändå säga att det var ett ett lyckat Bayern förra året. Trots alla, det kändes som hela säsongen när man var i den kändes som att det var bara misslyckat. Det kändes som att vi tappade guldet 15 000 gånger. Så efter varje match man bara, okej, nu skete sig, säger jag. Och sen bara, vänta, vi har fortfarande chansen. Nej, och så skete sig. Ja. Så det blir en sån säsong. Men när man, som jag sa, man kollar tillbaka så får man väl vara nöjd med det. Vi kommer ändå till Europa liksom. Mm. Och släppte in betydligt färre mål än vad vi gjort på hur många säsonger. Det var första gången då det inte bara var liksom massa mål åt båda hållen, utan man kunde se en liten stabilitet i Bayern som nu har försvunnit för hela laget borta. Men, ja, men liksom,
men han får väl bygga om igen. Han kom in sent förra säsongen, Marti, och fick fart, precis, på det väldigt tidigt. Du nämnde det här nyligen, Fabbe, så att det och till hans fördel att han kanske får in spelartyper som passar hans fotboll bättre då.
Exakt, det är väl det man får, alltså, det är väl, ja, det man får hoppas. Men som tränare tycker jag han verkar lovande i alla fall. Jag tycker han verkar otroligt bra. Jag gillar liksom hans spelsätt. Sen är det ju vissa matcher man sitter där och inte kan bli klok på bytena som görs. Och man bara liksom förstår.
Klassiska supporter.
Ja, men allt. Ja, jag hade ju det här. Alltså, därför tar de inte in den här killen. Så man bara, men det är väl också det. Stefan var inne på det mycket. Billborn, när han tränade, att så här, man får ju, man, vi vet ju inte vad de ser heller, utan det som de ser på träningar, det är så lätt att hålla på och bara, han hatar den här spelaren av personliga anledningar och det är liksom vendetta mot min favoritspelare eller vad fan det kan vara. Medan de ser ju också mer än vad vi gör. Vi ser ju bara oftast matchen, och de ser ju allting på träningar och allt emellan, och liksom, det är ju så mycket mer komplicerat än man tror.
Vi har ju ett samarbete tillsammans med Oddset, en produkt från Svenska Spel, Sport och Casino. Dagens spelförslag då, det är ju helgens matcher. Jag tror Brighton spelar på söndag och Burnley på lördag. Brighton ska på nytt då slå Liverpool. De är ju väldigt heta för dagen, och jag känner att Brighton går ju nog för en titel. De har ju faktiskt möjlighet att vinna en titel här. Så bra är de. Och sen har vi Burnley då, Hjalmar Ekdals nya klubb. 6 raka segrar. Och de åker och möter League One-laget Ipswich på bortaplan. Det ger 2,34 gånger pengarna. Burnley är,
sa du på nytt slå Liverpool?
Mm, de slog ju Liverpool för 2 veckor sedan.
Okej, jag trodde att de skulle på nytt slå Liverpool, förlåt.
Ja, men det ska de göra. De kommer vinna den här matchen.
Ah, okay.
Och den här dubben då får man ju 6 gånger pengarna för bort av Svenska Spel. Men glöm inte att ni måste vara 18 år för att få spela, och upplever ni problem med ett spelande så finns stödlinjen.se till allt. Men nu vill jag prata Svenska Cupen, för Svenska Spel har släppt oddsen för just Svenska Cupen.
Okay.
Och där får vi se om vi håller med. Jag vet inte om vi har grafik på det. Jag tror att vi ska ha det. Vilka tror ni är favoriter?
Djurgården.
Kommer säkert vara Häcken eller Malmö. Bara för att de är regerande mästare i varsin,
ja,
liga.
Precis så. Och du är ju rätt på det faktiskt. Det är Malmö FF som är favoriter till att vinna cupen.
Jag tycker det är lite förvånande ändå.
Ja, lite så kan jag hålla med.
Hur dåliga de var förra året.
Slutade de 7:a?
Ja, 7:a.
Ja, det är kaxigt. De vann cupen absolut, men liksom knappt.
Ja, och visst
Djurgården att... Djurgården 2
ändå. Djurgården 2 till 5 gånger pengarna. Häcken 6,50 kan jag tycka. Visst, de har tappat Jeremejeff, men annars har de ju fått behålla laget intakt. Och det här centrala mittfältet som alla pratar om, som var så fruktansvärt bra med bröderna Gustafsson och dansken där Rybäck,
Rygaard,
de är ju kvar. Så att jag tycker kanske att de ska ha ett lägre odds. Så där finns det ju spelvärde. Hammarby och AIK, stor ruljans. Det är ju inte bara ruljans i Hammarby. AIK verkligen har ju tappat väldigt många spelare.
Det känns som att Hammarby är högt upp just för att vann cupen 21, förlorade finalen 22. Ja. Alltså det har ju åtminstone varit bra i cupen senaste 2 åren. Så det kanske är det som spelar in lite.
Men är vi överens om, kollar vi på nästa lag då, det är Göteborg. Det är 17 gånger pengarna. Och det håller jag faktiskt med om, att det är nog bara 5 lag som gör upp om det här. Kanske Elfsborg.
Ja, nej, men Elfsborg tycker jag ska väl kanske rankas för Göteborg.
Ja, jag tänkte nästan också det. Just Göteborg tycker jag var lite, nu är det 17 gånger pengarna, men liksom något lag. Det känns som att nästan Norrköping också. Alltså, jag vet inte, det är bara för att jag tycker Norrköping är så jävla jobbiga. Men jag vet inte.
Varför tycker du de är jobbiga? Är det Twitter också eller?
Nej, bara för att vi är alltid så dåliga mot dem. Vi torskar ju hela tiden liksom.
Just det.
Det var en av de 17 000 gångerna vi förlorade guldet, var ju mot Norrköping.
Just det.
Värnamo hemma var ju också en sån där.
Ja, det var onödigt. Torska båda matcherna mot Värnamo.
Nej, men det är så sjukt. Värnamo var helt sjukt. De var ju inte på alla viktiga matcher. Som att alla tappade poäng mot dem. De kryssade ju mot typ alla topplag också.
AIK vann så här mirakulöst nere i Värnamo. Värnamo var bättre. Men AIK lyckades lösa
var det där. Var det där självmåls...
Ja, med 10. Så vi var ju 12 AIK-spelare mot 10 Värnamo-spelare. Så det kanske förklarar det. Men det var ändå Värnamo som var bättre spelmässigt.
Ja.
Nej, jag skojar. Men okej. Okay. okej. Okay. Du lägger din peng på Hammarby här antar jag ändå.
Ja, det är klart.
Ja. Och behöver ju verkligen, alltså det som också talar för Malmö då, de måste, men det är ju å andra sidan är väl alltid så för Malmö, för de har ju alltid velat vinna den här cupen, men i år är det viktigare än någonsin för de har ingen Europaplats. Nej. Det gäller ju AIK också och där. Göteborg såklart.
Så, ja, nej, men det är ju faktiskt en bra.
Så det är kanske
mot, ja, det är det. Djurgården, Häcken och Bayern har ju mindre att spela för på det sättet.
Mm. Samtidigt så tycker jag att man raljerar lite när man säger så. Det jag har hört många som tycker att ja, men vi borde spara oss till, alltså för Djurgårds sammanhang, att så här, spara sig till Europa och så vidare, men ja, det är ju en titel.
Ja. Det är ju inte viktigt för att man vinner. Liksom.
Det är viktigt.
Alltså, det vore väl kul att få vinna när det är publik på plats också.
Ja, eller? Fan, jag satt på en jävla tak och kollade på finalen 21 där liksom. Ja. Det var hopplöst. Men nej, det hade varit otroligt att få uppleva det. Man, man hoppades ju verkligen på det där mot Malmö förra året.
Och det var ju en häftig match på så sätt att det var liksom
den matchen var ju kopplingen. Så typisk för oss den säsongen. Det var så här, nästan lägen hela matchen. Mm. Förlorade på straffar. Men alltså det var så här, kunde inte vi sakna den där Berisha-spetsen som värvade in och sålde.
Ja. Ja, men jag, spelvärdet jag hittar här, det är ändå, jag lirar Häcken här. Jag tycker det är lite högt. De kommer vara bra i år igen.
Ja, men det kan jag köpa. De är väl alltid bra i cupen.
Ja, verkligen. De har vunnit och de har varit i final mot er.
Vi slog ut dem i semifinal förra året, om jag inte minns fel.
Ja, de slog i finalen.
21,
ja. Och sen vann de, och sen har de vunnit 2 år. Mm. 2019-16 typ.
Ett bra kupplag helt enkelt. Ja. Det ska man inte underskatta. Men du, det om Bayern. Nu tycker jag vi ska fokusera lite på din yrkeskarriär här. Mm. För har jag rätt när jag säger att du är het?
Det beror på hur man definierar det. Men ja. Det händer väl en del.
Ja, men jag tycker det. Jag tittade ju på det här nu i senaste Beck-filmen som jag verkligen gillade. Släpptes här på i mellandagarna. Hur är det att kliva in i Beck, tycker du? För det har ju varit en generationsväxling där också. De har ju också tappat många i truppen.
Ja, där har det är lite som Bayern. Ja. Det är några legender som krigar.
Du kliver in som Mikkelsen här i
ja, men precis. Jag kommer in lite som Mikkelsen. Ja. Förhoppningsvis Mikkelsen och inte Berisha kanske.
Nej, exakt.
Kom in snabbt, misslyckas och bli såld dyrt.
Precis.
Nej, men det är ju väldigt roligt. Det här är ju min andra vända, tänkte jag var med lite.
Exakt. Men nu är en större roll.
Precis. Men de där 4 filmerna vi gjorde innan var ganska skönt. För man kommer ju in. Det är ju en maskin liksom, som har gjort det här i 30 år snart. Mm. Och man känner verkligen när man kommer dit. Det är så här, alla vet exakt vad man ska. Man har varit på väldigt många stökiga inspelningar. Och Beck är ju inte riktigt en sån. Utan det är väldigt rutinerat. Och alla är ju väldigt snälla och välkomnande. Men samtidigt kan man ju nästan. Så sätter man lite liksom käppar i hjulet för sig själv på något sätt. Att man liksom. Kommer in där och okay, hur ska jag passa in i den här gruppen liksom, och det är så, alla här känner varandra i 10-15 år många liksom, och vissa ännu längre. Man blir så här, kommer in som ny förvärv eller man ska säga. Så första vändorna var lite så, jag var inte med så mycket heller, så man hoppar in och ut, så det var ganska skönt att få göra då de här filmerna inför i år då, där man liksom, där jag får vara med mer och man är med mer regelbundet och känner att man kommer in i gänget på ett annat sätt, för då, och det gick väldigt fort då är det väldigt kul att bara, då kan man hitta det på ett annat sätt.
Och ni har spelat in 4 filmer som ska släppas under året.
Precis.
Va? En har släppts. Ja. Finns det vidare ytterligare kontrakt på fler filmer eller?
Ja, så det får man väl se, det beror på hur de vill göra liksom.
Du säger ju 30 år, har du lekt med tanken på att det kan vara ett livstidskontrakt? Det är ju inte många roller som har det.
Ja,
som
Peter Aber. Vi tar något år i taget så får man se. Ja,
du är diplomat här.
Ja. Om du har lekt med tanken på men det har ju klart man ut det. Det har ju liksom nämnts på skoj också. Att de bara säger, nu kör vi 50 filmer till. Liksom.
Ja. Det är ju tanken. Okay.
Liksom. Men det är alltså så absolut har jag tänkt. Man bara undrar hur länge det här blir. Och hur länge de vill ha kvar den dessutom. Och sen hur länge jag själv tycker det är intressant. Så vi får se.
Det finns kanske utlandsdrömmar då, som steget.
Ja, men alltså, exakt, det finns väl liksom lite drömmar om allt möjligt. Jag har ju aldrig haft den här liksom, sen jag ska till USA eller whatever. Jag har gjort lite filmer där borta och sådär. Men jag vill bara göra roliga projekt. Och om det är Sverige eller utomlands är inte så viktigt. Men såklart, jobbar man utomlands också har man ju fler alternativ på vad som skulle kunna vara kul. Så det underlättar ju såklart.
På tal om roliga projekt då, vi har ju försökt att få dig till studion en längre tid, men det har inte varit möjligt med tanke på att du har ju varit borta i Nordamerika. Toronto, ja, rättare sagt. För där håller ju du på med en väldigt spännande grej för Viaplay, vad är det? Mm. En serie om Börje Salming.
Precis.
Du får berätta, ni har ju varit där nu i 2 månader och ni var ju där också när det tragiska inträffade då, att Börje lämnade oss.
Precis. Det här är ett projekt som jag har varit inblandad i 4,5 år nu typ. Och preppat för det i 2 år. Så det har varit liksom med Börje mycket också. Så det har ju varit en väldigt lång och slitsam process liksom.
Man håller på så länge, är det vanligt?
Nej.
Nej.
Min brorsa brukar skämta om det, att man borde få pris för längsta prepp någonsin.
Ja. Vem av brorsorna?
Bill.
Ja.
För det alltså grejen är, jag tackade jag för 4-5 år sedan, 2018 tror jag träffade Börje och Amir som regisserade serien för första gången. Och sen så var det liksom, som det alltid är, då fanns det inget projekt, utan då var det liksom, då skulle det vara en film och inte en serie, och så var det så här, vi vill göra det här, vill du vara med typ? Och jag bara, ja, okej. Okay. Sen så ska de ju börja, sen ska de börja skriva sitt manus och komma och fixas pengar och sånt där. Så det var liksom en lång process även efter vi hade bestämt att jag var med liksom.
Bara det är väl konstigt att de först frågar och sen skriver manus?
Ja, men jag tror att de ville väl liksom sätta Börje först tror jag. Och de vill liksom ta det mötet och liksom, jag tror att de vill, och det hjälper ju säkert också med att pitcha och sånt där då, att ha med mig som kan säga så här, Walter spelar Börje, det kan hjälpa mig med pitch. Ibland gör man ju från den änden. Om det är såna här lite satsigare och liksom, ja, såna här projekt liksom. Och sen så då för två och ett halvt år sedan så hoppade Warner Brothers på och Viaplay. Ja. Och då sa jag till dem att liksom, jag sa det från första början, jag kan inte åka skridskor och jag är tjock och kan inte åka skridskor. Jag vet inte vad tanken är. De bara, men det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Då kom vi då 2 år senare. Jag hade liksom spelat någon gång med Hammarby bandy liksom, jag har några polare där. Så jag var såhär, jag hade stått på is med dem någon gång, jag kan inte åka skridskor liksom. Så jag sa det till dem igen då när vi träffades, och de sa att nu ska vi börja köra. Jag fick ett mail sommaren 2020 från en regissör som skrev Blod, svett och hockey. Det kommer bli för jävligt, men nu kör vi. Jag bara okej. Och då sa jag till dem igen, vi måste göra det här i god tid, för om vi får för oss 5 månader innan, så jag, just det, fan, kanske lite hockeyträning och lite lyfta lite vikter. Jag bara, det kommer inte gå. Jag bara, vi måste lösa tränare nu. Liksom.
Och hockeypubliken kommer ju se igenom en sån sak, tänker man också. För så är det på fotbollssidan väldigt mycket. Man ser ju direkt när de inte vet hur man springer.
Santiago Muñez skottteknik.
Ja, just det.
Go.
Exakt, man blir illa mående direkt.
Men precis,
där går inte krysset.
Och det var
ett klipp där.
Bara dit och sen landar det.
Exakt.
Skruv på den.
Vi får se om vi kommer göra det senare. Vi skulle ju idag ringa upp Granit som vann ju bästa manliga huvudroll för sin insats i Zlatan-filmen.
Okej, okay, vad roligt.
Och alltså, det går ju att lyckas. Och han har ju kanske spelat mer fotboll än vad du har spelat hockey.
Ja.
Men hur gick det för dig då i den typen av scener?
Det gick bra. Ja. Alltså så här, det var ju en lång process liksom, att lära sig från noll. Och ingen visste ju hur långt det skulle gå. Men Amir har varit mån om hela tiden att sporten, alltså det handlar ju inte om hockey liksom. Det är inte en hockeyserie, utan det är ju såklart en stor del av, för det handlar om hans liv. Men det är inte liksom, det är inte en sportserie egentligen. Alltså det är inte det som är poängen, om man ska säga. Utan det är helheten av hans den tiden vi visar av hans liv. Men han har varit väldigt mån om att när det väl är hockey så ska det vara bra. Så vi har liksom haft fantastiska koordinatorer från USA som har varit med, som flög hit också och gjorde, liksom styrde upp alla hockeysekvenser här. Och så såg han till att alla andra skådespelare, han, först och främst ska de spela hockey. Och sen så kollade han på provfilmningarna. Liksom. Så det var bara, alla var tvungna att kunna spela hockey och vara rutinerade. Liksom. Och är skitduktiga skådespelare allihopa. Jag är otroligt nöjd med casten. Men sen så hade jag en kille som heter Niklas som var liksom, som gjorde, spelade hockeyscenerna med mig. Så liksom, i vissa grejer, just för att, som du säger, om man ska jag göra en massa översteg, om jag kan göra översteg, så kommer det inte det se ut som Börje när han gjorde översteg. Liksom. Han var väldigt duktig. Så då är det bra att ha någon som Niklas, som är, han är inte skådespelare, utan han är hockeyspelare från början. Liksom. Som kan, så vi kan liksom, för det går ju att fejka hur mycket som helst. Så vi samarbetade och gjorde liksom alla hockeyscener tillsammans. Liksom. Så gjorde han hela koreografin först och sen gjorde jag samma koreografi. Och så liksom, ja, filmade han från olika vinklar och olika sätt och löste det. Och han och jag hittade en väldigt bra kemi i det och kunde verkligen liksom hitta det. Han var otroligt begåvad även det fysiska skådespeleriet, för det är ju mer än att bara spela hockey, även om man är standing, för att det var så mycket hockeygrejer vi började tillsammans.
Får du upp pucken nu?
Ja, alltså ibland, det är väl det.
Över gula. Jag, det kommer liksom, målet när man
jag
var liten.
Jag pajde min axel första sommaren efter vi hade börjat med den här hockeyträningen. Så smälte de isen sen på sommaren. Så då var vi ute i stora mossen när vi tränade. Så skulle vi köra så hockey, eller så här, puckträning. Så skjuta liksom. Och grejen är, mina tränare, de tänker ju, de tränar ju mig som att jag är en hockeyspelare. Mm. Så de kan ju stå hur länge som helst. Och jag blev för tävlingsinriktad, så jag skulle klara att få upp den liksom upp i nätet, rakt in i nät flera, ett par antal gånger. Vi hade ju precis börjat då. Och stod där i 4 timmar och bara sköt och sköt och sköt och sköt. Skulle gå och träna dagen efter, hade pajat axeln och tog ett och ett halvt år att läka det. Så jag, om jag med lite mer övning igen kan jag nog få upp den igen. Men vi fick välja att inte prioritera det, utan fokusera på allt det andra, för att jag kunde liksom inte stå och skjuta på hockeyn.
För långa perioder, så 1,5 år rehab och 4 år
förberedelse.
Ja, men det
och den släpps serien, när släpps den?
Ja, men om ett år.
Ja, det är om ett år.
Ja, men det är exakt. Men det
för Sagan om ringen.
Ja, precis. Filmar tre år åt gången. Nej, men jag tror att förhoppningsvis slutar av året, eller så alltså höst, vinter, men vi får se när de är klara.
Hur var din relation med Börje då?
Kort men intensiv får man väl säga. Eller ja, 4 år är väl inte så jävla kort. Men...
För ni träffades då långt innan han blev sjuk, ja, när jag läste.
Ja, vi var i Toronto så förra våren. Ja. Två, tre månader innan han kom ut med diagnosen. Eller fick det.
Och hur var hans engagemang för den här serien?
Otroligt. Ja. Han var jätteengagerad. Och det har varit en sån märklig resa. Liksom. För han var ju med från första början. Han var ju med och valde mig för rollen. Liksom. Ja. Så det var han och Amir som valde ut mig från början. Och sen har han ju liksom, han kommer vara med på någon hockeyträning och liksom så här, varje gång jag träffade honom så bad han om ursäkt hela tiden för att han hade så mycket att göra att han inte kunde vara med på träningarna liksom. Jag kan stå och grinda iväg på isen själv, du behöver inte känna någon som, han har ju tusen grejer att hålla koll på. Men så han var ju otroligt investerad och vi hade liksom flera lådor med hans grejer på Warners kontor där vi kunde gå igenom och liksom, han var ju med och berättade historier och liksom, han var ju otroligt inblandad i det han behövdes till. Liksom. Han kunde ju inte någonting om film liksom, men ja, det var ju hans historia liksom. Och han och flera andra runt omkring har varit inblandade och många har fått vara med som statister och sånt där liksom, spela, alltså som är med då på den tiden som nu är äldre. Vi blev väldigt nära liksom, för att det är en sån, som sagt, jag har ju gått nu i 4 års tid och haft det här i huvudet, och sen framförallt i 2 år sedan jag tränade min PT som jag körde med, var hans tränare också liksom, från början. Då så jag fick kontakt med honom och han kände ju Börje, så han var ju på att drilla mig med Börjes mentalitet hela tiden och bara, men kör 15 till liksom. Kör 15. Ja. Började ju 20, men du kan göra som du vill. Ja. Liksom. Så jag gick varje gympass gick man
och köpte. Får jag dra liksom en puck i nyllet på dig?
Lite så. Liksom. Och hockeytränarna såklart växte upp med Börje som idol, så det var liksom, jag var ju så, alla hade ju sån koll på Börje mer än vad jag hade från början liksom. Så jag har ju gått i 2 års tid och försökt hitta den här, byggt den här karaktären och liksom, så jag, det var som att det känns som att vi var familj liksom, även fast vi inte såg så ofta. Så det blev väldigt märkligt när han blev sjuk och liksom, det slog mig hårdare än jag trodde.
Gick så fort också.
Ja, så när han gick bort, det var väldigt, väldigt konstigt för mig.
Vad gjorde det med projekt? Alltså, det låter så krasst, men när jag jobbat så länge med någonting, det måste få en helt annan tonträff, tänker jag.
Ja, så vi hade bara några dagar kvar då. Och som tur var, om man ska, alltså, ja, tur, men alltså för oss rent funktionellt så hade vi helg då. Så det var liksom första dagen av vår helg som man gick bort. För att vi hade inte gått att filma den då. Liksom. Varken jag eller regissören hade kunnat jobba då. Så vi hade de 2 dagarna att kunna landa i det lite. Och sen så när vi skulle tillbaka till set. Alltså det blir ju jävligt märkligt. Och det är ju otroligt emotionellt. Men alla är proffs liksom. Alltså det är ju rutinerade människor vi jobbar med. Och man kommer ju dit och liksom. Ja, för jag hade ju en stund för honom där och regissören såg snacka lite och sådär. Jag hade på mig hans riktiga jacka då. Det är en jacka jag har som är hans egen. Liksom. Mm. Det var första jag slade på mig första dagen på set. Och det var så surrealistiskt att sitta där med den jackan som jag kommer ihåg. Han höll på och sa, ja, han visade den när vi var i Toronto i våras. Och så här, sitta där och liksom med hans jacka på och ska man gå ut där och det, allting kändes så konstigt att säga, vad fan håller vi på med? Eftersom jag menar, man bara, nu ska jag gå här och låtsas vara Börje. Men nu är han ju död liksom. Mm. Då blir allting på riktigt. Innan så var det så här, ja men vi gör en film och nu är det så här, fast nej men det här blir ju, det blir så konstigt. Och sen också med vetskapen att han aldrig kommer få se det.
Nej. Mm.
Det tyckte jag var skitjobbigt. Mm. Att så här, jag gör ju det för honom och nu det känns som att liksom vi har gått hand i hand i det här i 4 års tid nu och sen så nu står jag här själv helt plötsligt och är inte han med och jag liksom, jag vet hur mycket det betyder för honom och jag har haft nära kontakt med hans familj och sånt där. Ja. Jag är glad att han fick se så mycket som han fick se. Mm. Vi skickade ju grejer till honom hela tiden så han fick ju se väldigt mycket och det var ju hans största fokus på slutet var liksom, han ville bara se saker från inspelningen och ville ju verkligen åka till Toronto. Men det blev konstigt liksom. Ja. Men det, då var det ännu viktigare för oss att köra på.
Ni fick ju säkerligen då också uppleva hur stor han är där borta och det är väl svårt för oss svenskar att förstå.
Ja,
vilken alltså, gigant.
Jag snackade om det under hela den här processen. Jag var så här, varje gång man tror att man har fattat hur stor han har varit så kommer det någonting nytt. Mm. Liksom. Och då när jag var i Toronto när han var där var jag på matchen och när han blev avtackad och sånt där.
Just
det. Spenderade lite tid med honom där. Och då var man också, man var så här, det var så bizarrt att se liksom hela, vi hade varit på ganska många Toronto-matcher när vi var där. Liksom. Ja. Såklart, det är ju hockey och vi är där och spelar in om deras lag. Men liksom att vara där på den här fulla arenan och liksom allt fokus är på honom och se liksom videoklippet på skärmarna. Bara, den där scenen filmade vi för 2 veckor sedan. Liksom. Ja. Alltså man blir så här, det blir så konstigt att se de riktiga bilderna i ett sånt sammanhang, i riktiga världen. Ja. Mm. För oss är ju allting på låtsas, även det som är på riktigt. För att vi är ju så inne i den där, i den bubblan liksom. Att stå där och se alla de här människorna, stå och kolla på de här klippen. Och vi bara, just det vi gör. Och liksom, och där uppe sitter Börje liksom. Och det blir så konstigt, men man blir så här tagen av hur mycket han betyder. Och våran kamera, alltså DP som director of photography, Krille Forsberg, han sa att han hade gått ut på gatan efter han hade fått reda på att börja gå bort och bara behövde ta lite tid liksom. Men så hade han haft på sig någon Toronto-mössa. Då hade någon kommit fram till honom på gatan och bara stannat och bara, hörde de Börje? Mm. Hade ingen aning om vem han var. Han bara såg att han hade en Maple Leafs-mössa och var så här, stannade upp och bara började prata med honom om det. Det var någon timme efter att det kommit fram. Och det var dels för det som står där, för hockey i Toronto, det går inte att förstå som svensk hur mycket det betyder och hur mycket Börje betyder för deras hockey. Och det som hela tiden kommer nya grejer, jag var på hans begravning nu också och då och får man höra historier därifrån och man bara så här, man bara, liksom, det är fortfarande till och med nu efter han har gått bort så får man höra historier som man bara, det är helt sjukt vad folk... Alltså vilken idol han har varit för så många människor.
Och det är ju häftigt när det är religion då i en stad Toronto och har varit det långt innan Börje kom dit. Men då är det häftigt när någon kommer från lilla Sverige och får en så stor plats.
Verkligen, och var en av de första svenskarna någonsin.
Ja, men exakt. Och alla har ju pratat om det, hur han banade väg för andra. Ja, det ska bli väldigt kul att få se den här serien när den släpps. Så det är helt, jag tänkte så här, tog de in Börje här för den här scenen? Alltså det är otroligt vad lik du är.
Ja, det, alltså både Hedda också som spelar Margitta. Ja. Det är, om ni ser några bilder på riktiga Margitta, det är helt galet vad lika de är. Men man skulle inte kunna tro det, men vi är väldigt lika ibland. Alltså i rätt liksom setup så funkar det väldigt bra.
Ja. Tycker också du är väldigt lik Mick Jagger där.
Ja, men det har jag faktiskt fått höra förut. Jag har haft längre hår och sånt där. Ja, den har jag också hört.
Mm. När kommer den?
Slutet på året tror jag. Mm.
Fan vad kul det här var.
Ja, verkligen.
Två trevliga timmar. En riktigt trevlig timme tillsammans med dig, Walter. Som sagt, varmt välkommen tillbaka. Och du är tillbaka redan imorgon. Klockan...
Nej, inte det.
Du är inte det? Nej, är det något att du har för dig?
Nej, det är ju snarare att jag är petad.
Du är petad imorgon? Ja, men det är kanske inte så konstigt. För att det är nämligen Samuel Lidsholm som är här.
Ja.
Brommapojkarnas mittfältare som tillsammans med Axel, Sabri och Jalkemo håller låda då. 10-12 går vi live på YouTube och sen går det att lyssna på som podcast lite senare också. Precis som man kan göra med det här programmet. Vi släpper det här alldeles strax. Bra så. Mm. Stort tack och tack för att ni har tittat och lyssnat. Vi ses på måndag igen.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
Mm, en kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Du, åker på ekonomin, har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.